Hallå alla, ni lyssnar på Spelsnack, avsnitt 639 kanske. Jag får dubbelkolla det sen. Jag heter Oliver Thulin, med mig har jag Adam Holmberg.
Tjena.
Adam Bror Holmberg. Och så har vi Amanda Seppelesten.
God dagens.
Hallå. Jag vet faktiskt inte vad du heter i mellannamn, Amanda.
Jag heter Ylva Amanda Sten.
Ja, men det vet jag visst. Det har jag hört. Det är din mammas namn. Eller?
Ja, precis.
Ja, precis. Ja. Jag väntar på bekräftelse där.
Ja, men det hängde sig lite i Discord.
Ja, okej. Ja. Discord shenanigans. Men Adam, du har det bästa mellannamnet. Bror.
Fuck you.
Adam Bror.
Mikael.
Hej, bror. Ja, Mikael, det är inget, det är jag det. Det är inget, det är inget särskilt, Oliver Mikael Thulin. Ja, men då var det en ny vecka, och förra veckan pratade ni om, då var inte jag med, men då pratade ni om Nintendo-direkten. Och jag tänkte bara dubbelkolla, för jag har inte lyssnat på avsnittet. Var vi alla överens om att det var en pissig direkt, eller var det bara jag?
Ja, alltså, det fanns ju starka känslor på nätet, om inte annat, dessutom. Vi fick ju en lång kommentar från en kokt med brod på loading.
Mm-hmm.
Där det var mycket starka känslor och mycket klagomål på detta. Jag kan läsa upp den om ni vill.
Läs den, för jag har inte hört den.
Hej kära spelsnackpanelen. Nu har det blivit dags för en av internets favoritaktiviteter. Att klaga på Nintendo. Vilken rutten direct det här var. För någon som har noll intresse för anime var det verkligen nitlott efter nitlott. Fire Emblem? Nej tack. Xenoblade? Nej tack. Kingdom Hearts? Aldrig i livet. Av någon anledning har Nintendo den dåliga vanan att göra långa genomgångar av hur man spelar deras spel. Det blir nästan som ett barnprogram när de står och förklarar att man i Rhythm Heaven kan trycka på en knapp i takt med musiken. Och ibland kan det vara en annan takt. Tack för informationen, Nintendo. Visa bara en trailer nästa gång. Splatoon Raiders. Det verkar inte vara någon som är särskilt pepp inför det. Är ni det? Själv har jag blivit lite trött på Splatoon. Det blev väldigt mycket på samma gång, även fast det kan vara kul. Men till sist kom det stora announcementet. Link som ligger och sover. Vilken grej. Det hade nog haft lite mer effekt om det inte redan hade läckt i förväg, men jag tyckte det var lite väl lite vi fick se av nya remaken. Med vänliga hälsningar, ett bittert Nintendo-fan.
Det hade ju kunnat vara jag som skrev den kommentaren.
Jag tänkte det när jag började klaga på anime, så bara, är det Oliver?
Ja, I don't give a fuck about Kingdom Hearts och Xenoblade och, menar, Fire Emblem är, det där känner jag, okej, det är en win för Amanda i alla fall.
Ja, men verkligen.
Men jag tror att det ligger mycket i det han sa också, att vi har läckan om Ocarina of Time, att vi har suttit och liksom väntat på att få det bekräftat. Och jag tror att om man inte hade haft någon aning om det, att det kom, så tror jag att man har haft en betydligt mer, ska man säga, givmild reaktion på hela grejen. För att då bara, oh, holy shit, liksom. När det började och man insåg att okej, nu kommer Zelda. Och liksom, okej, det här är vad vi väntat på att få se. Liksom visa hur det ser ut. Och så var det ingenting. Så att Det är samma, jag tror att God of War Laufey hade också haft en betydligt fetare liksom announcement ifall man inte redan hade hört talas om. Det är synd med läckor, alltså. Men jag håller med. Jag kommer inte ihåg vad du sa att hen hette, men jag håller med.
Vi har en också kokt fått, med brod, eller jag antar att det är en kokt med bröd då.
Ja, en kokt med bröd.
Fast utan öt. Det var två kommentarer på Instagram också.
Ja, precis.
Sammy skrev, I'm back, och har som vanligt inte sett någon Nintendo Direct. Men det behövs ju inte, eftersom att ni gör ett strålande jobb med att hålla mig uppdaterad med allt det senaste. Så fortsätt med det ni gör, det uppskattas enormt mycket.
Ja, ingen direkt åsikt där, utan bara liksom positiv beröm för oss. Vilket,
precis, bara smicker.
Ja, alltid uppskattat. Och så har vi Simon Löf där också.
Ja, men precis. För mig var Nintendo så bra. Jag fick se Fire Emblem och förstås Zelda. Wow. Sen var det fler som jag tror jag kommer köra. Stort JRPG-fan. Så det blir en Switch 2 när man får lön.
Det blir svårt att läsa högt när det inte är några punkter eller...
Det var inga skiljetecken typ alls. Nej. Där. Men jag är okej med det.
Ja, men tack för kommentaren, för Simon. Jag glömde kommentera på vad Limpan, eller vad han hette, bröd, kokt med bröd.
Så kokt med bröd.
Han frågade om vi tror på Splatoon Raiders, eller vad det heter. Och jag har alltid haft tilltro till Splatoon som koncept. Och jag tycker att det är kul att vi får ett mer singleplay-orienterat spel. Men sen, alltså... Det är ingenting som man sitter och liksom gör ner sig i brallan när man får se på en direkt heller. Jag tycker att det de visade av spelet, det gjorde inte mycket för mig.
Nej, det var inte mycket pirr där inte.
Nej, sen får vi se det kanske. Alltså, det är så med Nintendo, liksom, att ett spel kan komma ut som Pocopia och bara få jättevassa betyg och verkligen överraska bortom en liksom rimliga förväntningar. Vi får se. Men
ursäkta mig.
Liksom som på stort så kände jag, ja, det var verkligen, alltså, lätt den liksom svagaste så här sändningen den veckan. Men man kan inte alltid ha liksom vara på sitt, kan man säga, i sitt esse. Så att vi hoppas på ett starkare Nintendo-visning nästa gång, helt enkelt. Dr. Pepper. Amanda. Toy Story. Där.
En het potatis den här veckan.
Adam bara liksom titta upp i taket. Han är trött på det här. Jag såg, jag antar att ni har gått igenom alla de filmerna liksom inför femman.
Ja, men precis. Jag har bara sett ettan och lite av tvåan. Jag tror jag har sett inledningen på tvåan tidigare. Ettan har jag sett flera gånger när jag var barn, naturligtvis. Den kom ju när jag var typ 3 år gammal eller någonting sånt. Så jag hade några år på mig. Sedan så kom tvåan 99, vill jag minnas. Men i övrigt har jag liksom inte sett trean eller fyran. De kom 2010 respektive 2019. Det är ju liksom inte så att jag inte hade kunnat tänka mig att se dem. Utan snarare att det liksom blev att jag förmodligen liksom inte hade en tanke på det.
Nej, jag tänkte inte ställa dig på vad säger man? Ställa dig mot väggen. Eller?
Mot väggen.
Ja, precis. Angående, jag reagerade på när jag såg dina betyg på Letterboxd. Bara, hon gav samma betyg till trean och fyran. Jag bara, det är för fan helt jävla obegripligt. Så här kan vi inte ha det. Men det jag tänkte fråga om egentligen var om du tyckte femman var bra.
Jag tyckte faktiskt att femman var bra. Den var oväntat bra. Jag tror inte direkt att vi hade några jättehöga förhoppningar i och med att det liksom skulle vara mer fokus på moderniteter och liknande. Men jag tyckte ändå att det funkade och det fanns liksom en hel del roliga skämt liksom som de lyckades klämma in. Och vi såg den naturligtvis på engelska. Det var vi och en kille till som var dessutom i vår egen ålder på hela biografen.
Jaha. William tycker jättemycket om Toy Story, så jag hade tänkt gå och se det med honom.
Ja, men gör det. Alltså, den var superskärmig.
Och jag tycker att det ändå är ett ganska starkt koncept för en Toy Story-film, tyckte jag. Vilket jag kände att fyran saknade lite. Men just det här liksom gammaldags leksaker versus teknikprylar.
Känns, ja, men verkligen. De spinner ju väldigt mycket vidare på det i hela filmen egentligen. Jag tror att anledningen till att alla de här filmerna har fått ganska så lika betyg, det är väl egentligen tvåan som jag tyckte var märkbart svagast ändå. där jag vacklade lite vad det skulle bli för betyg.
Men man kanske smälter ihop lite också när man kör igenom.
Precis. I och med att vi liksom körde dem i rad så känns det som att det blev lite mer att de blev som en enhet på ett sätt. Vi såg ju igenom alla Marvel-filmer från första till sista i fjol. Och då kände man ju också att det fanns vissa filmer som ändå kändes bättre i den kontexten än om man liksom kanske bara hade plockat upp den och sett den helt fristående till exempel. Nu kan jag inte komma på någonting på rak arm. Men jag vet flera gånger när man kände så här att men den här var ju inte så tokig kanske som jag minns den. Men då är det kanske liksom i relation till andra saker som man knyter an till på den här långa resan.
Precis, jag tror att när man ser, den första gången man såg Thor exempelvis, man hade ingen emotionell koppling till den karaktären eller den världen. Och nu har vi det, efter att ha sett honom liksom gå igenom en så här lång ark. Så det blir roligare att återgå. Adam tittar på mig som är dum i huvudet. Att återgå till hans liksom origin.
Ja,
men verkligen.
Man blir verkligen varm i brasan av att titta på första Thor-filmen igen.
Varm i brasan.
Man bara, oh wow, all the Dutch angles.
Jo, oh, den är väldigt Dutch-anglig är den faktiskt. Och det är inte den bästa, liksom, det är inte toppskiktet. Jag vet inte ens om det är topphalvan. Men jag kommer ihåg, för mig, när jag såg den första gången. Ja, det kanske den är. Nu när jag verkligen tänker efter.
Det finns den är betydligt bättre än andra.
Dark World är ju mycket sämre.
Men det var också en sån film som jag tänkte att men den var ändå inte så dålig som jag vill minnas att den kanske var eller som folk påpekar att den är. Men jag tror att det liksom var i kontexten av att vi såg så många Marvel-filmer på en och samma gång liksom, att det blev att allting smälte samman till en jättelång film på flera månader.
Mm.
Den enda som sticker ut jättemycket det är ju Ant-Man and the Wasp, Quantumania. Det är riktigt stinkare ja. Alltså.
Det är
fruktansvärd film. Så jag var helt övertygad om att den var 3 timmar lång.
Ja.
Den är inte så lång. Det var bara det att den var så dålig när vi såg den på bio första gången att det kändes som en evighet.
Ja. Och jag... Jag, menar, jag tyckte inte, jag gillar inte att behöva singla ut enskilda personer i ett team, men jag tycker inte att hon som spelar dottern är hälften så charmig som den yngre versionen i de 2 första filmerna. Jag tycker hon, alltså hon som gör lilla, jag kommer inte ihåg vad hon heter, men Ant-Mans dotter, jag tycker hon är svinsöt och charmig.
Men hon är ju en jättegullis. Och jag tyckte även att den versionen vi fick se i Endgame var en bra uppgradering liksom av en äldre person utifrån den karaktären.
Ja, hon är med i 30 sekunder typ, så att hon har inte
jo,
så mycket.
Jo, men ändå
liksom...
det kändes trovärdigt på något sätt.
Mm, absolut.
Den här karaktären känns ju inte trovärdig.
Vilken är... Jag frågar Adam först, så Amanda, du kan tänka efter lite. Vilken är den mest underskattade MCU-filmen och den mest överskattade MCU-filmen?
Endgame är den mest överskattade.
Okay. Och så ser han så nöjd ut med sig själv också. Kolla, vad jag är emot vals.
Men jag tycker Infinity War är så mycket bättre än den.
Jag håller med.
Mm.
Jag tycker också om Infinity War.
Kanske inte att det är den mest överskattade, men jag håller med om att Infinity War är bättre.
Ja. Sen den mest underskattade, nu måste jag tänka efter, för det är ju så jävla många år av filmer.
Exempelvis, hur står sig du Amanda som har sett de här liksom senare än vad vi har gjort. Hur står sig Incredible Hulk idag?
Den var inte heller så vidrigt dålig som man tänker att den ska vara, men den är ju inte vidare bra.
Alltså, jag tänkte inte ens på att Incredible Hulk räknades, för den var ju Fox först, va?
Ja.
Den gör ju det, men man tänkte inte på det.
Den känns inte som att den utspelar sig i samma universum liksom, när man ser den. Och idag har det ju gjort att nu har ju i She-Hulk var ju han Bronski eller vad han heter, Tim Roths karaktär med. Så de har ju liksom ja just det, och han fan generalen har ju varit med också ett par gånger efteråt. Först i Civil War var det va? Och sen så ja, Harrison Ford tog över den rollen i Brave New World.
Ja men precis, för han dog ju.
Ja, precis. Så att det finns ju grejer etablerade i Incredible Hulk som man i efterhand har liksom plockat upp och sprungit vidare på. Men när man kollar på den så känns det inte som...
Jag vet inte riktigt. Shang-Chi tycker jag borde pratas lite mer om. För jag tycker faktiskt den är okej. Okay. Jag tycker faktiskt om den. Det är bra koreografi och så.
Alltså jag tycker den är jättebra. Jag kan också skriva under på att det kan vara en av de mest underskattade filmerna.
Särskilt av
jag gav
nyare.
Ändå den en 4 av 5.
Mm.
Jag tyckte, alltså det lite så här, du vet, CGI bara Bukkake Party mot slutet. Men men jag tyckte, jag var faktiskt riktigt imponerad av Shang-Chi. Väldigt bra regisserad action och cool mytologi och
Vad kul action också. Du är på bussen där, den fighten.
Bussscenen är det som står ut för mig i huvudet. När jag tänker Shang-Chi så är det den jag ser i huvudet.
Mm.
Ja, men precis. Jag tycker den har väldigt många otroliga scener. Och dessutom så känner jag att det får ändå universet att kännas som att det går lite in på en ny bana på något sätt. Vilket uppskattas. Nu kommer Kapten Sten här med impopulär åsikt, tror jag. Men... den första som jag kom att tänka på när det gällde överskattade, det är Guardians of the Galaxy volym 2.
Wow. Okej.
Okay. Men just för att den har fått så himla mycket kärlek och beröm. Och jag vet inte riktigt, men jag har inte alltid så jätteroligt med Guardians of the Galaxy-filmerna som många andra verkar ha. Jag vet inte riktigt om det kan vara så att den humorn kanske inte matchar min. Eller vad det nu kan vara för någonting. Men det är någonting som inte riktigt stämmer för mig där bara. Jag gillar ju karaktärerna till stor del. Men jag skulle nog säga att Guardians of the Galaxy volym 3 knockar både volym 1 och 2 med råge.
Ja, jag tycker 3 är riktigt bra. Det är en av de absolut bästa liksom post-endgame-filmerna.
Och så lilla Rocket.
Ja, mitt hjärta blöder för honom. Mm. Hans första ord är att han säger hurts. Mm. Så det krossar ju hjärtat på en. Jag kan se det. Jag känner att många jag pratar med när man snackar om Guardians är det att antingen så är tvåan den bästa eller så är den sämsta.
Det finns vissa saker jag stör med homo tvåan. Till exempel, jag har ingen aning om hur kraftfull Drax egentligen är. Liksom nej. När de kraschar skeppet och han är på ett rep och bara studsar mellan träd och skit. Liksom i Mach 3 och jag bara, vad kan ta koll på honom? När ska jag vara rädd för att någonting händer honom?
Jag tror vi kan, du behöver nog inte vara rädd för att något ska hända honom någonsin.
Eller nej, men alltså du förstår vad jag menar. När ska jag dramatiskt liksom, åh gud, någonting händer?
Jag skulle precis säga att det värsta har ju redan hänt honom, som kan hända.
Ja,
så han är nog själv inte så jätteorolig för vad som kan hända.
Åh, han fick en smock och hamnade i en pool i ettan.
Jag tror att Drax är nog en av mina favoriter. Eller en av mina grejer som gör att tvåan faktiskt ändå står. För att tvåan har starka... En av mina absoluta favoritögonblick i hela MCU är när Mantis tar på Drax arm och bara blir överväldigad av sorg. Och på honom ser man ingenting. För att det är liksom hans konstanta. Och det bara, jag tycker att det är en sån kraftfull... Och jag förstår att det räddar inte en hel film givetvis. Men det har såna, jag tycker väldigt mycket om Drax. Och jag tycker att Ego är en mer spännande skurk än Ronan. Annars håller jag med om att alltså, jag håller ettan och trean högre än tvåan. Det,
det enda som är bra med Ronan, det är ju att det är Lee Pace egentligen.
Lee Pace är grym, ja.
Lee Pace.
Men i övrigt så är det inte en så intressant karaktär.
Det tog mig hur många år som helst när jag upptäckte att det var Lee Pace. För han är ju begravd av fucking blott smink.
Ja, man ser inte så mycket.
Och går runt och bara...
Det är samma med Karen Gillan, hur begravd hon är av smink också. Och prosthetics. Mm. Och liksom... Man underskattar nog lite, tror jag, liksom vilken bra roll hon gör i den. För att när man ser intervjuer och grejer, men alltså det finns ingen nebula i henne överhuvudtaget. Rösten, liksom utstår allting, och bara, ja.
Mm.
Hon har ju dessutom en ganska utpräglad skotsk dialekt.
Ja,
så
precis.
Det blir också lite förvånande när man upptäcker det för första gången.
Ja, men underskattar då, Amanda?
Nej, men jag är nog med på Shang-Chi-tåget där.
Ja, okej. Okay.
All on board.
Jag skulle inte säga att... Jag håller med om att Infinity War är starkare än Endgame, bara för att det är så jävla badass att ha liksom hela det här superhjälte-teamet och bara smiska dem. Och så lämnar man det så. Och så kommer det liksom eftertexterna. Det är jävligt coolt. Men Endgame lyckades ändå, trots allt det där, så lyckades det ändå vara liksom allting man hade typ hoppats på, i alla fall för egen del. Så att den är så här grymt tillfredsställande. Så jag skulle inte säga att den är överskattad, trots att det inte är den bästa. Jag har två som jag känner är... Jag kan inte bestämma vilken, så jag säger bara två. Men det mest överskattade är antingen No Way Home. För att det är en sån film, så här enorm crowd pleaser. Men när man skalar bort
den.
Liksom... Ja, alltså det är en bra film. Men jag har blivit särskilt nu... Så jag är så jävla trött på liksom sån här multiverse-grejer. Och fanservice för fanservicens skull.
Ja, oh, det är som jag känner om Star Wars.
Ja. Precis. Andor är så jävla bra. Det är typ ingen fanservice. Det är bara bra writing. Så när man skalar bort det här liksom initiala, bara, åh, fan vad coolt, det är fan Andrew Garfield igen liksom, och det är Tobey Maguire, så tycker jag att actionen är trist. Det känns inte jättekul att vi bara, ja, men vi rehashar de här gamla skurkarna. Jag känner jag hade nog gillat filmen bättre om den liksom, om den inte blandade in allt det här gamla, även om jag förstår att det är mycket poängen. Jag har väldigt komplicerade känslor kring No Way Home.
No Way Home är också den bästa Doctor Strange-filmen.
Ja. Och det kanske den är. Även om jag tycker att Doctor Strange, jag gillar båda hans filmer helt okej ändå. Jag tror att jag gillar karaktären mer.
Man gör sig bättre med andra karaktärer från universet på något sätt.
Jag kan nog skriva under på det. Men ja, No Way Home eller... Och de kommer efter mig liksom bara... Alltså jag vet att jag är... Ja. Jag lovar att jag inte är rasist, men Black Panther... Jag tycker Black Panther är lite överskattad. Det är den enda MCU-filmen att bli liksom nominerad till bästa film på Oscarsgalan. Jag tycker inte ens den är topp 10. Men jag förstår också att den har liksom ett kulturellt värde på ett sätt som Iron Man inte har.
Alltså jag tycker mycket om den första filmen. Däremot så tycker jag att Wakanda Forever är en av de mest onödiga och utdragna filmerna.
Jag tycker inte... Nej. Jag kommer inte ens ihåg något från Wakanda Forever, förutom att...
Kommer du inte ihåg när han flyger runt med sina små fågelfötter?
Jo, de kommer ihåg. Och jag kommer ihåg ett väldigt starkt... vad är det hon heter? Som spelar drottningen.
Jag glömde bort hennes namn nu, men hon är bra.
Ja, hon är jävligt bra i den filmen. Hon har typ ett liksom en monolog där hon pratar om vad hon har offrat och vad hennes förluster är. Och som en...
Det är med
liksom,
rådet där i början, va?
Ja. Som en liksom en, ska man säga, memorial till Chadwick Boseman, så tycker jag att den filmen är jättebra. Som separat liksom bara underhållningsprodukt är jag inte så jätte...
Den är bloated. Typ. Ettan tycker jag är liksom fine. Det, däremot så är det typ PlayStation 2 cutscenes i slutet och det tar ut med en del.
CGI i Black Panther är bland den fulaste CGI i hela MCU.
Så
Killmonger, absolut en av de bästa skurkarna i hela MCU. Michael B. Jordan är svinbra i den filmen. Men när de två slåss i varsin så är Black Panther-dräkt och det ser ut som en PS2 liksom så mellansekvens.
Angela Bassett är det ju som spelar
Angela Ronda. Bassett, precis.
Mm. Hon har ju pondus.
Hon har definitivt pondus. Och underskattad skulle jag säga Iron Man 3, för att jag tyckte inte alls om den när jag såg den på bio första gången. Men det är en film som har växt. Och jag vet att det är många som inte gillar den filmen. Jag tycker inte heller om eldsprutande Guy Pearce. Men jag tycker om... det är cringe as fuck. Men jag tycker om... Jag tycker om Tony Stark versus PTSD efter den första alien-invasionen i mänsklig historia.
Jag tror att jag tycker att Iron Man är en sån karaktär som Doctor Strange. Alltså att han fungerar bättre med de andra karaktärerna. Alltså i typ Avengers-filmerna till exempel. Eller när det är en lite större ensemble. När han får ta liksom lite av en ledarroll. Men han är också alltid lite motvals och så vidare. Jag tycker ändå att det funkar bättre än när han själv är stjärnan i sin egen show.
Den första filmen fungerar han bäst själv i. Faktiskt. Men annars så tycker jag han är roligare med att spela mot och av andra karaktärer. Det håller jag med om.
Alltså vilken jävla guldgruva det blev. För att det måste, man måste ju liksom förmoda att det fanns folk på Disney som bara, vi kan inte casta Robert Downey Jr. Han är en disgraced, liksom bara knarkar alkoholik. Men någon liksom bara, jo, tro mig. Vi behöver Robert Downey Jr. Och snacka, liksom, han på samma sätt som typ Hugh Jackman har liksom, han är Wolverine på ett sätt som ingen annan kommer vara Wolverine efter honom. Alltså stackars ni även när de väl rebootar Iron Man. Att göra att vara den första liksom efter Robert Downey Jr. Att behöva vara Tony Stark. Mm. Och det är enda anledningen känner jag att han har liksom han var där från början och med den här filmen som liksom, jag kommer ihåg när jag såg trailern för Iron Man. Jag bara, vem fan är Iron Man? Och vem fan bryr sig om Iron Man? Till att liksom ha varit där och verkligen haft liksom en sån jävla från liksom första typ I am Iron Man vid den här liksom presskonferensen till hans sista i Endgame. Och det är typ enda anledningen till att jag verkligen känner att han har faktiskt förtjänat att vara Dr. Doom. Jag kan inte tänka mig att jag hade inte uppskattat det om det var någon annan egentligen.
Man hoppas ju verkligen att de gör det snyggt.
Mm.
Ja, det är mycket möjligt att det inte gör snyggt alls. Men det... Alltså Robert Downey Jr. är snack om, ja, verkligen vilken jävla kung.
Fråga.
Säga något. Mm.
Varför pratar vi om MCU i 20 minuter när det är lika relevant som typ Xbox för det här laget?
Ja, men vi pratar om
så
Xbox.
Så att vi har jättekul.
Nej, det är så typiskt mig va? Att man bara liksom snurrar ut på någonting helt annat.
Mm.
Men ja, okej. Okay. Okay,
det här är vår podd nu. Håller. Ja. Det är inte Jimmy här och kan hålla i taktpinnen.
Mm, exakt. Ja, nej, men okej, vi lämnar MCU då. Partypooper Adam. Okej, vad vill du prata om, Adam? Vill du prata om Steam-maskinen, kanske?
Jag tänkte att jag kan spendera 20-30 plus minuter bara snyfta in i mikrofonen. Vi har ju äntligen fått veta priserna på Steam-maskinen.
Men jag kan inte en pärnsplitt så länge då.
Absolut.
Ja, gör det.
Och den är, ja... Vad ska jag säga? Minimipriset är 1039 euro för oss. Så det är ungefär 11 400 svenska kronor.
Det är en stor peng.
Det är en stor peng för en liten maskin.
Många pengar.
Ja. Och då är det liksom den absolut billigaste. Jag antar att det är flera olika SKUs.
Ja. Om du vill ha en kontroll till, då är det 1108 euro. Om du vill ha en 2 terabytes maskin, för basvarianten är 512. Men utan kontroll, men 2 terabyte, då är det 1395 euro. Om du vill ha 2 terabyte och en kontroll, då är det 1428 euro.
1428 euro.
2 sek.
15 697,98
öre. Ja. Och det
är många kronor.
Det är inte ett bra pris. Helt ärligt.
Okay. Nej, men förväntade någon säga att det skulle vara billigare egentligen efter att de chockhöjde Steam-däcken till, vad var det?
Folk hoppades ju fortfarande på att de skulle prispressa
trillion den. Dollars.
Ja, alltså folk förväntades eller hoppades fortfarande att de skulle prispressa den någorlunda. Och jag tror det här är ändå hyfsat prispressat. Med tanke på kompromisserna de har gjort. Till exempel, maskinen i sig, den har 16 gig systemminne. DDR5, SODIMM och 8 GB VRAM på sin GPU, 28 compute units, processorn är 6 cores. Ramen, istället för att vara dual channel med 2 stickor, så är det bara en sticka, så den är begränsad i bandbredd, och det är helt enkelt för att de inte kan få tag i tillräckligt många liksom stickor av DDR5. Så de släpper i princip en milt stympad maskin med begränsad bandbredd bara för att det är allt de kan få tag på.
Ja. Var det 512 GB utrymme eller var på den billigaste?
512 GB utrymme på basmaskinen.
Det är ingenting idag.
Nej,
du får med ett Call of Duty och 3 indiespel.
Ja. Fast du kan inte spela Call of Duty på den här, för Call of Duty har sin anti-cheat. Så... Ja, just det. Om du inte installerar Windows på den, men köper du den här och installerar Windows på den, så spöar
jag. Ja, det känns lite dumt. Men det går.
Ja.
Eller jag antar att det går.
Det går.
Ja.
Ja. Så, helt ärligt... Det är, trots alla coola saker som Steam-maskinen gör, som SteamOS, som Proton, som inbyggd sån här sändare för Steam-controllern, så att man bara kan liksom köra till den, och sleep mode och alla de här sakerna. Trots alla de coola grejerna så är den i princip dead on arrival. Den är typ bortom en gimmick-maskin med det här priset. Jag kan bygga en maskin i nuvarande läge. Jag plockar ihop en dator. Den är inte riktigt lika liten, men det är fortfarande liksom en liten dator för 13 000 kronor som var mer kraftfull till exempel.
Mm.
Och den är mer modulär, det går att byta ut mer saker på den och sånt. Så man ger inte upp tillräckligt mycket för det priset. För hade den varit billigare, då hade man kunnat svälja att den inte är modulär som en vanlig PC.
Om jag hade varit Valve så hade jag varit så jävla grinig, va?
Vad sa du?
Hade jag varit Valve så hade jag varit så jävla grinig över att det är vad vi är just nu. Liksom att allting är svindyrt. Vi försöker launcha en produkt här. Och vi måste liksom... För att det är ingen idé att liksom sälja dem till förlust. För då, vad ska man då... De behöver ju inte sälja dem här för att liksom sälja... Om man säger typ Sony exempelvis. De drar in sina pengar på mjukvaruförsäljning, och hårdvaran är vad du behöver för att liksom... De behöver få ut hårdvaran i folks hem för att sen tjäna pengar. Och sen betyder inte det att de ger bort PlayStation såklart heller. Men där finns det i alla fall någon form av argument för att om en säljaren till lite då liksom, att man inte gör massiva vinster på den, för att det är inte där vinsten kommer ligga i långa loppet.
Mm.
Men någon sån liksom... Sån angle finns det inte för Valve. De har ingen mjukvara att sälja som bara kommer gå och köra på den här maskinen. Hela poängen med den här maskinen är liksom att göra vinst på den. Så och att då liksom nu sköt de ju upp, för att det här var ju tänkt att liksom gå ut tidigare än vad det blev. Men då känner vi att det är ingen idé att vänta längre liksom. Det kommer inte bli bättre på.
Nej, med tanke på att komponenterna i nästa Xbox enligt Microsoft till nästa år förväntar sig vara 5 gånger dyrare än när de börjar utveckla maskinen.
Ja, det är
så. Och det pratades så här i en IGN-intervju eller artikel, så var tydligen originalpriset tänkte vara $750. Och $750 är 7216 kronor. Så jag kan tänka mig att i EU och Europa hade den kanske kunnat ligga på strax under 8000. Vilket är ett betydligt bättre pris än vad vi har nu. Fortfarande lite över vad jag hade hoppats på. Men det är fortfarande liksom betydligt bättre än vad vi fick. Men i alla fall betydligt mer competitive med egenbyggda datorer.
Jag har alltid sett det som att det ultimata beviset på att man har liksom fuck you money är om du har pool, egen pool hemma. Men vid det här laget kanske det är att om du köper någon form av hårdvara i det rådande klimatet, det är beviset på att du har fuck you money. För varför skulle man liksom köpa någonting sånt här när det är 5 gånger dyrare?
Nej, det är deprimerande, för helt Steam Deck har varit den bästa biten hårdvara jag har köpt på flera år. Till och med bättre än PS5 Pro.
Till och med
bättre än PS5 Pro som inte
absolut... Det säger en hel del.
Ja, det är betydligt bättre än maskin som var besvikelse i typ ett helt år när jag ägde den. Men i alla fall.
Men den börjar betala av sig nu.
Ja.
Jag börjar trilla in spel som drar nytta av den extra hårdvaran.
Ja, så jag såg så mycket fram emot Steam-maskinen, även om jag kanske inte garanterat skulle köpa en. Så var det liksom, jag ser sjukt mycket fram emot den. Den kommer vara så nice liksom för folk att hoppa in i Linux och gaming överlag och en ny competitor till konsoler på ett sätt. Och nu är det förstört. Nu finns det inte längre.
Ja, alltså, nu är inte Jimmy här idag, men jag vet att han har ju sett fram emot den här jättemycket. Så han har nog också suttit här och beklagat sig om han var här idag.
Ja, det har han säkert.
Och han har inte dött. Jag menar inte att om han var här med oss, utan han är bara borta idag. Han är tillbaka nästa vecka.
Han spökar och hemsöker oss för att klaga om Steam Machine.
Är några andra liksom, ska man säga, insikter eller saker att notera med vad vi har fått reda på idag?
Den presterar ändå okej. Inte okej i relation till sitt pris, men det är fortfarande liksom, om vi ignorerar priset, så är det fortfarande en instegsdator med ganska intressant prestanda. Den är inte liksom en 4K60-maskin eller något sånt. Men man kan ändå få helt okej. Om man kör till exempel PlayStation 5-liknande inställningar, kan man få en ganska bra upplevelse på den. Och den kommer även få... nu inte nu vid launch, men är väl arbetar på att få dit FSR 4 till den. Uppskalning då. Och det kommer bli intressant. Men det i dagsläget så är det liksom... Priset är det som saboterar allt. Det kvittar i princip vad det är för maskiner den kostar så mycket. Tyvärr.
Jag funderar också på hur det liksom ser ut för de andra maskinernas framtid. Och hur lång tid det kan tänkas ta liksom innan de här andra storföretagen eventuellt då kanske väljer att släppa nya konsoler till exempel. Jag vet ju att vi har pratat om att Xbox kanske kommer vandra ifrån det helt, men ja, Xbox fortsätter ju att steka sig själva på ett eller annat sätt. Men jag tänker liksom Sony, hur de ser på det. För vi har ju liksom pratat om att ja, men det kanske blir aktuellt sena 2020-talet liksom, med en ny konsol. Men samtidigt så är det svårt att sia om liksom, den här komponentbristen och liksom, när priserna ska kunna tänkas bli rimliga.
Ja.
Ja. För kommer de vilja liksom sälja en konsol som är så dyr? Alltså nu vet jag att Sony, det är ju liksom ett stort namn när det gäller konsoler, och det är ju någonting som rent historiskt har sålt bra. Men samtidigt så ska ju folk också ha råd med det för att kunna köpa det. Mm. Folk kommer ju förmodligen inte liksom belåna sig för att köpa en PlayStation 6.
Det är om de räknar med att en viss procentskara köper vad som helst oavsett pris, och att de hoppas på att kunna sänka med tiden. Och kunna fånga upp fler. Så det är om de hoppas på något sånt. Men det är så svårt att veta vad Sony ens föreställer sig. Det lär ju inte bli lika dyr som Xbox-maskin.
Nej, men det känns som att de måste ha en ganska långsiktig plan för att, ja, i så fall få något sådant att fungera. Mm. Men jag känner ju personligen att när jag köpte min PlayStation 5, då tyckte jag ändå liksom så här att amen, den var ju ganska kostsam, men sedan har man ju sett priset stegra efter det. Mm. Jag kommer ihåg första gången jag såg platshållarpriset, för att då hade de liksom bara 9999. På webbhallen här för mig att det var.
Mm.
Och man bara så här, oj, kommer den kosta så mycket?
Mm.
Och Jimmy bara, nej, nej, det är bara ett platshållarpris. Du behöver inte oroa dig för det, liksom.
Mm.
För jag är en sån som tycker det kan vara ganska jobbigt att lägga ut stora summor pengar. Jag har alltid gjort det. Sen så har ju man flyttat den gränsen hela tiden, naturligtvis, lite granna. Men, jag vet inte. Även om det är någonting roligt jag ska göra, om det är någon resa eller om det är en stor sak som jag ska köpa, så det ger mig lite en klump i magen att köpa någonting dyrt.
Jag kommer att tänka på att Kristoffer Lundberg sa det till mig för var det något år sedan. Han bara, alltså Oliver, jag får så jävla ångest när jag behöver betala någonting. Oavsett vad. Jag gillar inte att lägga pengar på saker. Och jag bara,
nej, men alltså, jag minns ju liksom så himla tydligt då att det var ju naturligtvis någonting som var närvarande, liksom den känslan som Kristoffer beskriver. Även när jag köpte min PlayStation 5, som jag var jätteexalterad för.
Mm.
Men sen när liksom komponentbrist och liknande kom in i bilden och inflationen trädde in i samhället, allting blir dyrare. Alltså då ser vi ju nästan de siffrorna som bara var fantasisiffror från första början.
Ja, gud ja. Jag kom när PlayStation 3 utan att se det, så de blev liksom skrattade i rummet när de sa att den skulle kosta $600.
Mm.
Att det var liksom helt orimligt. Och det, ja, det påvisar liksom hur mycket saker ändras på liksom historiskt sett kort tid.
Ja, och sen så är det ju mycket som inte riktigt hänger med i när saker blir dyrare också. Så folks löner till exempel hänger ju inte med i samma takt som boendesituationen blir dyrare, som att matvaror blir dyrare, som att
det
kanske lite mer så här lyxkonsumtion som konsoler och liknande blir dyrare. Det är ju naturligtvis inte nödvändigt, men när basala saker såsom livsmedel och boende blir dyrare och blir så ganska så mycket mer än vad man liksom kan tänka sig få i löneförhöjning, då blir det ett stort problem.
Ja, jag kommer ihåg liksom, varenda gång någon typ av,
om vi går in med inflation jämfört med 90-talet, så ska ju spel vara mycket dyrare.
Ja, men det ska vara löner också vara egentligen, men de har man tänkt med. Så.
Nej.
Mm. Ja, så hårdvara överlag är väldigt deprimerande just nu.
Jag tycker hela industrin är deprimerande. ärligt talat.
Det finns bra saker. Det finns positiva saker.
Jo, det finns bra saker. Men, ja. Men det är så lätt att stirra sig blind på allt
jävla elände. Länge lever in i spel.
Mm. Ja, jo, men de kommer ju...
Det är ju enda spelen folk kommer ha råd med.
Ja.
Om de betalar 8 miljoner kronor för ett exemplar av GTA 6, så fan är det... På torsdag får vi veta vad det kostar.
Ja.
Mm.
Det kommer inte kosta 8 miljoner. Men jag räknar med...
8 miljoner
lir. Ja. Det lär inte vara... Alltså jag hade blivit chockad om det landar på under 80 dollar. Ifall Nintendo kan ta 80 dollar för Mario Kart. Eller var det 90 dollar de tog för Mario Kart?
Nej, 80.
Det var 80.
Ja. Mm. Men kan Nintendo det? Hur många exemplar har faktiskt sålts separat? Hur många köpte bundlingen istället?
Där blir det ju svårt att avgöra, för att man behöver ju switchen för att spela Mario Kart World, och om man vill spela Mario Kart World, det är klart man köper bundlingen.
Ja.
Frågan är liksom hur mycket hade spel sålt om det inte hade bundlats, och jag tror det hade sålt rätt bra. Alltså, förmodligen det bäst säljande launchspelet med råge.
Ja, det var inte mycket konkurrens till launch.
Nej, men liksom av allting liksom, det jag vet inte, jag har inte kollat upp liksom hur bra Mario Kart sålt, men det är ju historiskt sett liksom en av deras bäst säljande spelserier genom alla tider.
Men det finns ju alltid gränser.
Klart det finns gränser. Men jag antar att de ansåg liksom att men vi tror att folk kommer köpa detta för 80 dollar.
Och jag tänker också liksom, att det är klart att folk vill göra en bra deal, som med till exempel då Mario Kart plus den nya Switchen.
Ja.
Även jag som köpte min Switch, vad kan det ha varit, typ 2 år efter att den lanserades, köpte det ihop med Smash. Alltså jag köpte den här specialversionen med Smash. Just bara för att jag visste att det här är ett av de spelen jag kommer vilja köpa absolut först.
Ja. Det är orimligt att inte köpa en sån, ifall man ändå vet att men det här spelet kommer jag vilja ha. Men ja, vi får se. Det ska bli intressant. Jag tror att priset kommer vara ganska odramatiskt. Jag tror att det kommer kosta ungefär som andra spel kostar. Jag tror inte att en standardversion av GTA kommer liksom vara 100, 110, 120 dollar.
Jag tror 70 dollar.
Jag hade betalat det.
jag tror 70 dollar.
70 dollar, ja.
För jag ser ingen... För de... Det är inte, även om de kommer sälja så är det fortfarande liksom bra PR. Liksom att till och med GTA kostar mindre än ett Nintendo-spel. Jag tror överlag
det hade varit
goodwill.
Det hade varit en baller move liksom.
En riktig baller move om de har gått fram, bara slängt tasken på bordet och bara 60 och bara gått ut.
Gratis.
Free to play.
GTA. GTA 6 är en uppdatering till GTA 5.
Ja. 10 dollar så får ni allt.
Det hade varit riktig gangster move faktiskt. Mm. Tar, liksom där resten av industrin bara liksom vi tar 30% mer för vårat skräp.
Resten av industrin bara, får man göra så här? Jag trodde vi var överens om att det inte var okej.
Jag kommer ihåg snack när typ, alltså indie-varianten av detta är ju typ Silksong, att det kostar bara 19 dollar. De hade liksom lätt kunnat ta 40 dollar för det spelet. Jag förväntade mig åtminstone 30 dollar. Med tanke på liksom hur länge det har varit under utveckling, och folk, varenda Nintendo Direct, Xbox Showcase, State of Play, så var liksom kommentarsfältet, live-kommentarerna bara Silksong. Så det var inte ett sånt spel som utannonserades och sen släpptes 7 år senare och alla glömde under tiden, utan det var liksom ständigt på folks hjärnor under den tiden det var under utveckling. Så jag tyckte när de tog 19 dollar eller vad det var, jag bara, jävlar, Ja, alltså de kommer bli rika på detta för att det kommer sälja så bra. Liksom.
Mm.
Och det är som, alltså Rockstar hade kunnat ta $60 för GTA 6 och ändå liksom bli, alltså, snuskigt rika på det. Bara liksom på grund av volymen de kommer sälja av det spelet.
Mm.
Ja, men det är ändå fascinerande när studior som har haft jättestora framgångar, alltså oavsett liksom vad det är för skala på spelet, ändå håller sig ganska så rimligt prismässigt. Alltså Vampire Survivors-utvecklarna. Så de fick ju världens succé med det spelet. Och det var ju billigt i sig. Uppföljaren Vampire Crawlers kostar typ 110 kronor.
Mm.
Mm.
Så det är ju verkligen helt galet. Och jag tyckte det spelet var fantastiskt kul på alla sätt och vis. Liksom. Och kul också att de gör någonting annat. Men det hade ju förmodligen sålt bra, även om det inte var liksom så billigt.
Såg du att utvecklaren Vampire Crawlers och Vampire Survivors är att de de hade ju planerat samarbete med Fortnite, en sån här crossover.
Jaha.
Ja, men de försöker se om de kan ta sig ur det efter att Epic visar Unreal Engine 6 och hur de använder LLMs och AI för att göra karaktärer och sånt.
Förklara det här för mig. För jag för mig att när vi spelade Marathon sist så satt du och Jimmy och pratade om det och var helt bedrövade och jag lyssnade inte riktigt.
Bedrövade hur? Så att jag inte
Men det här med Epic och inte att de ska dra sig ur samarbetet med Epic, Vampire-utvecklarna, utan att var det du nämnde med Unreal 6 och AI.
Förklara det för oss som om vi vore fem.
Unreal Engine 6 kommer, den nästa version av Unreal Engine kommer att släppas Early Access nästa år. Och
Early Access för en motor.
Ja, det är en grafikmotor. Det de pratat om som är nytt är integration av nya workflows. För att prompta med motorn, använda LLMs och AI. Och även använda generativ AI för skapande av assets och liknande. Så de visar till exempel hur de i Fortnite liksom gör olika liksom karaktärer och sånt med hjälp av LLMs. Och de har även integration nu med Unreal Engine 6, till exempel, så att man lättare ska kunna säga, ni kan göra era karaktärer kompatibla med Fortnite enkelt om ni gör i Unreal Engine, så att de bara kan importeras över, och våra karaktärer kan importeras över till era spel också, så att de lägger upp i princip för Epic har fortfarande inte helt övergett det här med metaverse, så de försöker fortfarande göra Unreal Engine till en form av metaverse med cross-compatibility mellan spel, så att man lättare kan till exempel flytta assets mellan spel och sånt, och kanske till och med sätta en prislapp på det och sånt.
Mm.
Så de pratar inte någonting direkt om nya features till motorn. Liksom inga, till exempel med Unreal Engine 5 introducerar de Nanite och Lumen, som är Nanite är micropolygon struktur av assets, så att man inte har poppins, och Lumen är en form av ray tracing. Den börjar som mjukvarudriven för global belysning och så vidare. Och de lägger till olika versioner då. 5.8 är den sista versionen av Unreal Engine 5, och den kommer Gears of War ID använda. I alla fall. Så det var intressant liksom, att de visade Unreal Engine 6 och de visade liksom inget eller någonting. Det här är vad vi kommer göra liksom visuellt eller grafiskt eller tekniskt med nya motorn liksom, för att göra spelen bättre. Utan jag menar, ni kan använda AI nu. Okej, det fanns en sak som var cool. Att de ska typ kunna ta en shitty fucking mobilkamera, filma till exempel när Oliver gör en kullerbytta, och så kan man importerar det och använder det som motion capture i ett spel utan att ha en dyr rigg och sådana här roliga pingpongdräkter och sånt. Det var
man
cool
bara
sak.
Gör så här motion capture teknologi mer lättillgänglig helt enkelt.
Ja, och de visar till exempel när de tog, det finns ju en gammal film med Charles Chaplin, han hänger på en klocka och sådana saker ju.
Legendariskt.
Ja, de laddade upp det klippet i Unreal Engine och de fick en karaktär liksom att motion capture baserat på det gamla klippet. Så man måste inte filma någonting nytt.
Nej, det behöver inte ens vara 3D med LiDAR. Och...
Nej. Så det var ganska coolt faktiskt att se. Så det är nog en av de mer intressanta, speciellt för mindre utvecklare. Att kunna göra något sånt, liksom ett mindre team kunna vara sin egna motion capture studio i princip. Det är coolt.
Det här med AI och grejer som jag liksom, jag känner mig lite besegrad redan, för jag känner att alltså jag hatar skiten, men det är helt oundvikligt att det kommer bara tränga sig in i mer och mer och mer och mer.
Det är bullshit.
Ja, du säger det.
Det är bullshit. Vi måste inte acceptera det.
Men nej, okej, okay, jag kan ju låta bli att köpa ett spel som, men jag, det finns ingenting jag kan göra som för att förhindra att det händer.
Alltså om vi säger så här, om du suckar, drar fram plånboken och köper ett spel som är AI-genererat. Ja.
Jo, då... ja, nej, men som... jag tror att det kommer vara så... liksom, även i film kommer det och folk använder det för att så jävla mycket musik på Spotify som är helt AI-genererat. Och...
Ja, men musik suger så det är jättelätt att replikera, tyvärr. Musik idag är jättetråkigt. Suger. Det betyder inte att AI-musik är bra, det betyder att vanlig musik har stagnerat, tyvärr.
Ja, men musik är ganska matematiskt, så att det är liksom... Det, ja, precis. AI är betydligt bättre på att göra musik som inte låter skit.
Ja, än vad den är, och folk att... överlag bryr sig inte om musik som direkt betyder någonting. Folk vill bara ha musik som de vibar med i bakgrunden. Inte alla, men många. Många bara kör igång en playlist på Spotify och sen bara... Mm.
Jag lyssnar på så jävla mycket musik. Men typ Crazy Taxi exempelvis, den nya Crazy Taxi.
Ja.
Använder AI. Och då hade Sega, de hade liksom sagt att men det här spelet har använt AI under utvecklingen bla 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 för att liksom effektivisera och bla bla. Och sen så gick chefen ut med ett förtydligande.
Ja.
Att, ja men det vi gjorde var liksom att vi använde AI för att ta fram typ concept art och typ inspiration som sen våra artists kunde kolla på och göra egna grejer.
Det låter som att ingenting... de borde anställa bättre artists.
Det, alltså, så ingenting i spelet är gjort, allting är gjort av en människa av det som skeppas i spelet. Men samtidigt, hur jävla inkompetenta är ni om ni behöver en AI för att ge er inspiration till att göra ett Crazy Taxi. Kolla på de gamla spelen.
Ja.
Kolla på fotografin av hur San Francisco ser ut. Alltså, jag kan inte föreställa mig ett liksom simplare...
Mm.
Ah, kolla, jag låter så jävla nedlåtande. Ingen spelutveckling är simpel. Men liksom bara concept art till ett Crazy Taxi. Att de behöver en AI för att berätta för dem att så här ska det se ut. Det reflekterar fan inte bra på...
Hur ser en gul taxikabbe ut?
Ja, i ett liksom... I ett så här cartoon i San Francisco. Det är helt alltså, obegripligt.
När Larian... visade sitt kommande spel och de pratade om att de skulle använda AI för concept art och sånt. Folk gick emot det så hårt så de har ju backat från det.
Mm-hmm. Ja, men när det gäller konstnärliga visioner och så finns det ju liksom alltid en människa bakom som har en tanke och som har ett uttryck på ett sätt. Och det är mycket lättare att sätta sig upp emot än till exempel att används i, om vi säger, mer tekniska sammanhang. Det vill säga till exempel att det används i liksom, maskiner, att det används för att effektivisera processer liksom, och sådär. Men när det gäller konst så är det mycket svårare just att det blir ju ingen själ i det. Liksom, det finns en anledning till att en människa gör någonting. Och den anledningen kan inte AI:n framställa. Så alltså typ när vi till exempel gjorde våra spelprojekt då var vi ju alltså jättetydliga med att vi ska liksom inte använda oss av AI i våra projekt. Och sen naturligtvis på högskolor och universitet så finns det väldigt stränga regler gentemot det också.
Mm.
Men det känns ändå liksom som att det är viktigt att folk tar ställning och att det finns liksom röster som hörs där ute emot AI och det som de, snedstreck vi, tycker är fel med AI.
Mm.
Ja, jag är kluven. Jag läste en rubrik igår, eller om det var i förrgår, med där Tim Sweeney har sagt att Unreal 6 är liksom, tanken är att Unreal 6 ska rädda industrin. Och jag antar att då är liksom det här med typ AI och att det effektiviserar och att det gör att spel inte behöver ta typ 500 miljoner dollar och 8 år att göra. För att det är liksom så som det ser ut nu, om man kollar på typ Gears ID. Det är ohållbart i slutändan liksom att ha. Och jag säger inte att AI är lösningen på det, men jag tror att för många chefer och sånt så ser de nog det på det sättet att, alltså för mig är det då hellre liksom att om enda alternativet är, eller om de enda två alternativen är att spel tar 7-8 år att göra och kosta multum och att man inte kan ta några liksom större risker, eller att vi låter en dator göra allting och alla spelutvecklare får kicken, och det är ju liksom en väldigt extrem variant av det, men om det är mellan de två då får du fan ta 7-8 år mellan spelen.
Men sen också en sak som var en utveckling som varit under senaste året är att priserna för AI och AI-modellerna har skjutit i höjden. Claude Code och liknande prenumerationer tar mer betalt per token. Så det är dyrare nu att ha massa prompt engineers än att ha vanliga programmerare. För att priserna för de här prenumerationerna är så extrema nu.
För att AI-hållarna, eller man ska säga utvecklarna av AI-modellerna, de vill ju också tjäna pengar såklart. Och i början så är det
för
att
de tjänar inte pengar. Nej. Det är det. Anthropic som gör Claude, de tjänar lite pengar tror jag. Men det är fortfarande inte närhet så mycket med tanke på hur mycket de vill bygga ut.
Nej, hur mycket kostar att...
Hur mycket kostar en prenumeration på Claude?
Nej, alltså och hur mycket det kostar att bara hålla, liksom att driva en AI-modell av den magnituden.
Mm. Ja. Sen hjälper det inte heller att till exempel deras senaste version, Fable 5, när det släpptes så kom amerikanska staten efter typ liksom bara, ni har 90 minuter på er att begränsa så att ingen från utlandet någonsin får använda det. Och ingen som inte är amerikan. Så de bara drog tillbaka hela modellen. Och det är klart som fan amerikanska staten gör så när vdn från Claude så fort han kan bara det vi gör är så läskigt. Jag blir rädd varenda gång jag går till jobbet. Det vi gör är så, får inte falla i fel händer. Hypar upp AI hela tiden. så sen är han där med surprise Pikachu.
Tänk om Al-Qaida får ta på det.
Ja, så är han där med surprise Pikachu face när amerikanska staten kommer bara hörru du liksom dra tillbaka den där.
Ja. Nej, jag kan se mycket, mycket hemsk skit göras med AI-modeller i framtiden alltså.
Mm.
Men ja, som sagt, alltså, många av de här AI-företagen, de har liksom låtit den stora massan komma åt tekniken väldigt billigt, i många fall gratis.
Oh ja. Har du någon som har chatt GPT?
Nej.
Men sen, liksom, du pratar med den hela tiden?
Nej, jag skulle inte säga att jag gör
det. Du har faktiskt tagit bästis där.
Ja, enda som håller mig från att skjuta skallen av. Nej, men jag... Men kolla på typ den här Claude då. Liksom ifall de lyckas liksom, nu etablerar vi oss och hela spelindustrin och typ filmindustrin och alla de här, liksom Claude har blivit jätteviktig som någon sorts stöttepelare i produktionen och deras produkter. Nu helt plötsligt, nu kan vi börja ta pengar för det liksom. Så att... Och sen all den här skiten med det här har inte med AI att göra utan bara ytterligare en grej. som gör mig deprimerad över spelindustrin. Alla de här nedstängningarna som det snackas om. Bungie förväntas förlora hälften av sina anställda. Och Xbox kollar nu på att göra sig av med Ninja Theory, Compulsion och Double Fine.
Ja, och det ryktas ju om att Arkane och allting som inte är Bethesda, Call of Duty och sånt är liksom på huggkubben.
Ja. Och alltså bara liksom fantastiska studier.
Men förut såg inte vi det här lite granna.
Jo, jag har ju varit en doomer hela tiden. Och sen känner vi folk som är liksom att Xbox kommer regera industrin om 4 år, grabben. Nej.
Ja, just det. Ja, nej. Jonas Mäker. jag kommer ihåg när de stängde ner Arkane och Tango. Och det var något annat också. Men det var de två som verkligen sved för mig. För jag älskar Arkane. Och jag tycker att Tango är jättebra. Då kom jag ihåg att jag sa att jag är visserligen inte lika typ orolig för en grej som typ Double Fine eller Ninja Theory, för att Arkane och Tango var studios som de fick på köpet med Bethesda liksom. Alltså det var liksom, du kan inte köpa Bethesda och inte få de här med den. Och det är inte säkert att de är intresserade av de här studiosarna, medan Ninja Theory var liksom, de köpte Ninja Theory för Ninja Theory, de köpte Double Fine för Double Fine. Så jag kände liksom, det borde finnas en plan där i alla fall. Liksom, eller att, ja men där är, vi vill ha den här talangen och de här, liksom den här pedigreen under vårt paraply. Och det stämde ju säkert då. Men nu har vi liksom en ny vd med Asha Sharma som verkligen har ärvt en shitstorm att försöka lösa. Snacka om att liksom alla, att oddsen är emot henne från start. Liksom att hon ska rädda det sjunkande skeppet. När Game Pass liksom går back miljontals dollar varenda månad. Och de bara fortsätter blöda användare. Och när de höjde priser på det så tappar de miljontals användare. Och sen liksom, de har tränat sin mål, liksom sina spelare att inte köpa spel. För att allting kommer på Game Pass. Och inga av deras spel är exklusiva till Xbox. Så att man behöver inte ha en Xbox. Så att man köper inte spel på Xbox. Och nu är jag liksom min första dag på jobbet som nya chefen är. Jag ska försöka liksom återuppväcka Xbox. Och jag tror att det var ingen som tänkte att men det här kommer ske utan casualties liksom. Men det är ändå, alltså det är så jävla, särskilt när det gäller liksom inte bara layoffs utan nedstängningar av hela studios. Och jag vet inte om någon av de här grejerna, jag har inte hållit mig jätteuppdaterad, så jag vet inte om någon av de här grejerna är liksom finalized än. Är liksom Ninja Theory nedstängda än? Eller är det typ
nej.
Snack?
Tydligen så är det interna förhandlingar om det. Och att de försöker, som Ninja Theory, tydligen så utannonseras Senua. Specifikt för att locka köpare av studion. Så liksom, titta vad de arbetar på. Är ni inte lite sugna? Kom igen.
Och jag bara tänker liksom, för att det är förmodligen ingenting som de anställda på Ninja Theory var medvetna om. När de fick visa sitt spel för omvärlden första gången, att ja, men det här är bara liksom så att vi ska kunna typ rädda våra skinn. Även om det är såklart att oavsett vilken studio man är på under Microsoft just nu, så är det bara, fuck. Har jag ett jobb på måndag?
Alltså jag har ju alltid sett mycket positivt i Game Pass till exempel, i och med att det kändes som en väldigt rätt väg att gå när det verkligen tog fart med Game Pass. Men det känns ju som att den trenden har ju verkligen vänt, och personligen så hade jag nog sagt upp den för ett tag sedan om det inte vore för att jag behöver det eller motsvarande för att kunna spela över nätet. Samtidigt är det ju också någonting som går i perioder, så egentligen så borde man bara säga upp Game Pass, ja, så som alltså, läget är nu, för att
man kan ju,
det kostar mer pengar för mig att ha Game Pass just nu än vad det kostar att köpa vissa spel. Återigen, Vampire Crawlers spelade jag på Game Pass.
Mm.
Det hade kostat mig mindre än en månad på Game Pass.
Ja.
Alltså, vill man bara spela multiplayer så finns ju den billigaste tieren. Och då får man en liten handfull av spel. Och man kan fortfarande spela med sina kompisar och nära och kära och sånt. Jag har ju inte... Oliver, när var jag så upp Game Pass Ultimate?
Jag vet inte. För jag så upp Game Pass Ultimate när de höjde det till $30.
Jag tror de, jag gjorde det också. Ja. Och jag har ju i princip...
Var det ett halvår sedan?
Ja, lite längre. Jag har inte startat min Xbox mer än en gång det här halvåret, tror jag. Och jag har ju bitchat och klagat och varit kritisk till Game Pass ganska länge. Jag har tyckt om tjänsten. Men jag har också sett liksom att det är liksom, när jag räknat det här på fingrarna liksom bara, det här är ohållbart med hur mycket pengar de lägger på det.
Ja, jag tror att Activision-köpet var ju verkligen liksom någon sorts nådastöt för hela Game Pass som hållbar business model. För att liksom när du lägger 690 miljarder kronor på en utgivare så, och du kommer inte dra in tillräckligt mycket folk till din tjänst för att liksom väga ut den utgiften.
Mm.
Och jag vet
jag
liksom
tror att
när
i kombination med just det här att det började komma över massa Xbox-titlar till liksom andra plattformar.
Ja.
Då blir det liksom bara sämre och sämre läge.
För så var det för mig liksom att när de började lägga sina spel på PlayStation så kände jag, okej, Xbox är döende. Jag liksom... Nu kommer Xbox vara en Game Pass-maskin för mig. Jag kommer inte köpa spel på Xbox för att varför skulle jag lägga pengar på att liksom låsa in spel på den här maskinen som jag liksom inte har någon förtroende för och har en liksom vidare framtid. Så det är min Game Pass-maskin nu. Och så är liksom PlayStation min... För att, ja, jag kommer ju kunna spela Halo, Gears och alla de här grejerna och Forza på PlayStation. Och sen så höjde de priset på Game Pass till $30. Och nu var det inte längre liksom en överkomlig liksom så här sido... Då var det plötsligt att det finns inte tillräckligt många timmar för mig att spela om dagen för att det ska vara värt att betala $30 i månaden för den här tjänsten. Så jag sa upp Game Pass och då var det liksom alltså Xbox är dött för mig liksom för det här laget. Och nu, nu snackar man Gears, E-Day, Clockwork, Revolution, exklusiva på Xbox, fast inte egentligen, det kommer på PC också. Men jag är ingen PC-spelare, så jag får köra dem på Xbox då. Men jag har liksom noll förtroende för att det finns någonting de kan göra för att vända på skeppet. Det är i så fall om man bara, inte ens PC. Liksom, allting vi gör. Och det är en jävla massa de äger nu. Alltså de sitter i den sitsen nu att de äger en jävla massa grejer. Allting vi äger kommer bara på Xbox. Inte på PC och Xbox, bara Xbox. Mm. Då tror jag att då hade vi sett nålen röras åtminstone lite. Tillräckligt mycket för att liksom bli competitive med PlayStation än, det vet jag inte, men
jag tror det är för sent loppet den här generationen. Det hade varit så särskilt också, det går inte att köpa de jävla maskinerna.
Nej,
liksom på hyllorna. Fable och Forza och allting sånt, det är nu helt Xbox exklusivt och folk sitter och tittar sig omkring, men vart fan köper jag en Xbox?
Ja. Och återigen, men då rådande klimatet med hur mycket hårdvaror så kostar nu att liksom att försöka få ut nya Xboxar i nya hem nu är ju liksom, det är ju verkligen bara självmordsuppdrag. Fan, vilken jävla sits de sitter i, va?
Ja, men samtidigt, det är ett av de rikaste företagen i världen.
Ja.
Och samtidigt är det ju de som har satt sig i den sitsen.
Ja.
För liksom, varför är all hårdvara så dyrt? Copilot och fucking AI.
Mm.
Så det, Microsoft liksom skjuter sig i foten samtidigt som gräver sin egen grav.
Mm. Liksom... Men jag ser jävligt mycket fram emot Gears ID, får jag faktiskt säga.
Jag såg fram emot spelare på PlayStation. Men det Asha Sharma tog det från mig.
Ja.
Sen när utvecklarna kommer och säger liksom, det var aldrig några planer på att släppa ID till PlayStation. Bara, varför i helvete portar ni ettan då?
Ja, nej. Det köper jag inte alls.
Nej, exakt. Det borde vara olagligt att ljuga mig rakt upp i ansiktet.
Det kommer komma till PlayStation.
Alltså, om de släpper spelet och det är typ, ja, hur många ens kan förväntas köpa det spelet nu? Så litet antal, och de bara, fuck, vi har 300 miljoner kvar att tjäna igen. Fuck!
De kommer göra en Lars Winnerbäck, de ändrar sig och sen ändrar de sig igen.
Ja. Och sen deras planer med Halo, som verkar vara inflax igen. Så det verkar som att Halo Campaign Evolved är det enda spelet som kanske kommer till PlayStation, för alla följarna blir Xbox exklusiva. Liksom bara, kom igen.
Det är nästan, om man tänker på PlayStation publiken då, det måste vara jävligt frustrerande att få höra liksom att Halo kommer till oss, och så får man liksom en smakbit av det. Remaster av första Gears, remake av första Halo, och bara coolt. Men sen så tas det bort och bara, jag fick en förrätt och så.
Ja, men det
Halo kommer till PlayStation. Vi ljög.
Det är 5D-schack. De blir ju hooked på Gears 1. Så nu köper de en Xbox för att få spela ID. Och när de spelar Fable och Fable 2 släpps 2047. Jävlar vad de köper en Xbox så.
Jag har i teorin inga problem med att Xbox gör sina grejer exklusiva till Xbox igen. För att, som sagt, jag vill att Xbox ska vara hälsosamt och vara en konkurrerande faktor på den här marknaden.
Mm.
Jag bara känner att halvmesyrer som dessa, som att Gears och Clockwork Orange, ett spel om året är exklusivt till Xbox. Det kommer inte göra ett skit för någonting.
Nej, och de kommer ju inte direkt släppa fler spel när de stänger ner studiorna.
Nej, så halvmesyrer kommer inte göra någonting, och helmesyrer kommer kosta dem, alltså det kommer kosta dem så jävla dyrt. En helmesyr är, som sagt, det hade varit liksom att allting är Xbox exklusivt igen, precis som PlayStation nu. Att de experimenterar lite, men vi släpper God of War och Horizon och de här grejerna på PC. De märker att shit, det här genererar inte så mycket pengar som vi har hoppats på, och det liksom incentiverar folk.
De första spelen
folk
genererar mycket pengar, men de sista spelen de släppte sålde inte lika mycket.
Jo, men de pengar man tjänar på att släppa ett sånt spel på PC är också pengar, så, liksom, det är också ett incitament för spelare att inte köpa PlayStation-hårdvara. Så att det är liksom en give and take. Så att nu, Sony har ju sagt att det kommer vara, bortsett då från spel som Helldivers exempelvis, som behöver hamna på PC också.
Men alltså en live-service multiplayer-spel.
Ja. Där singleplayer-spel kommer vara PlayStation-exklusiva. Och när de säger det så tror jag på dem.
Ja.
Jag tror på att det är vad som gäller nu. De har liksom gjort, de har experimenterat med detta nu, och de har sett datan, och de har gjort beslutet att vi tjänar mer på att hålla det exklusivt och liksom folla folk till våran plattform.
Mm.
Och det är som Asher
Sharma. De känns ju lite mer principfasta och lite mer säkra i vad de vill göra för någonting. De hattar inte lika mycket. Det är ju det som jag tror gör också att folk tappar förtroendet för Xbox. Det här hattandet.
Ja, men de liksom har gått fram och tillbaka så jävla mycket. Sony, ingen av oss tror jag sitter här och säger att det här megakonglomeratet är moraliskt liksom starkare än det andra. Alltså, nej, Sony kan vara skamlig också.
Sony är fucking fittor.
Alla är fittor. Alla stora företag är as. Men liksom, Sony har liksom, de sitter i en säkrare stol, och de alla deras jävla fuck-ups till trots. Hela Bungie-uppköpet var en sån jävla blunder. Hela Concord-grejen var den största jävla liksom största felen jag har sett i liksom industrin så länge jag har levt. När de säger att amen, vi kommer göra våra spel kommer liksom vara exklusiva i framtiden, då tror jag på dem, för att liksom deras track record säger att amen, det är rimligt för dem. Xbox, jag tror säkert att när Asha Sharma säger att amen, Xbox eller Gears ED kommer vara konsolexklusivt till Xbox, så jag tror att det är precis hon menar det här och nu. Vi får se hur det liksom ett år efter att det spelet släppts och hur det har sålt. Mm. Hur liksom steadfast man står då liksom på den positionen.
Alltså, för enligt mig, om Microsoft ska liksom rädda skeppet, då behöver de vara villiga att blöda ett tag för att liksom rätta till det. Men det låter som att de inte har lusten att göra det längre.
För att de blöder redan. Alltså de blöder som fan och har gjort det i flera år liksom.
Ja.
Men precis, de kommer blöda oavsett.
Ja.
Det kommer ner till vid det här läget är liksom, är de villiga att göra jobbet för att vända skeppet igen?
Är de villiga att vara i koma i ett decennium? Liksom på life support.
Kryosömn.
Alltså, Microsoft är rika nog att de hade kunnat göra det, men vad fan, alltså, det är ingenting man kan liksom, man kan stå inför massa ska man säga, shareholders och säga att vi ska göra miljardförluster med mening i 10 år i sträck för att sen liksom börja, det hade varit katastrof.
Nej, det är fortfarande mindre förluster än med Copilot för dem.
Jo, men så här, vägen till framgång för Xbox hade varit att Xbox är nu vi är en utgivare av spel. Vi är inte en plattformsägare. Det hade varit liksom det lättaste sättet att driva ett framgångsrikt och lukrativt Xbox.
Men det är inte det Microsoft vill. Microsoft vill vara plattformshållare. Som Windows och Office och allting där. Mm.
Ja. Men det var ju där som Phil Spencer och Sarah Bond var på väg.
Mm.
Alltså var ju ganska tydligt liksom innan någon sa hej, det här är inte vad vi vill, you're out, och Asha, här har du en brinnande metric ton of bajs att liksom släcka. Här är liksom en liten brandsläckare. Och hon har ju sagt det liksom att jag ser ingen plattformsägare liksom inte ha exklusivt innehåll. Sa hon i en intervju. Liksom att alltså Netflix behöver Netflix-filmer och shower. Och Xbox behöver också exklusivt material. Liksom det är det enda som håller folk till ett ekosystem. Jag tror att liksom alltså om inte annat, allra minst, så kommer det bli jävligt intressant att se vad hon gör de här första åren som hon är chef.
Mm.
Amanda?
Jag?
Du nämnde precis innan vi började att du har börjat spela Sektori.
Ja, jag har bara nosat på det lite grann. Det är ju väldigt svårt, får man ändå säga.
Mm. Jag köpte det. Det var på rea. Kanske var det därför du köpte det också.
Alltså jag lyckades ju missa den rean. Sen så kostar inte det en så jättestor slant ändå. Men jag blev temporärt lite dum i huvudet och tänkte att ja, just det, men rean varar ju till imorgon natt. Men då visade det sig att jag hade ju tänkt helt fel och det var den natten.
Mm.
Som rean gick ut. Men jag köpte den då för att det var ju liksom, vad kan det kosta, 165 kronor eller någonting sånt. Så då kände jag ändå att det överlever man.
Jag skaffade också och jag har spelat pyttelite. Kan du förklara det här jävla kortsystemet för mig?
Nej, jag tror faktiskt inte jag kan det än.
För att det är någonting som spelet inte förklarar. För det finns en liten tutorial som spelet slänger in mot dig. Nej, jag borde fråga Stefan, för jag tror att han har spelat massor av det här spelet. Men
när du börjar... Jag har spelat det betydligt mer än jag i alla fall.
Ja. När du påbörjar spelet så kommer du igång med så här campaign eller vad det är. Och så bara, så här gör du. Du åker runt och du skjuter de här och så här skjuter du. Och så har du det här uppgraderingssystemet där du liksom plockar på dig de här power-upsen. Och ju fler du plockar innan du cashar in dem, baserat på det så får du olika belöningar. Men sen så börjar du spela och helt plötsligt så pausar spelet och de bara, dra in något kort i din deck. Och jag bara, vad fan är det här? Jag fattar ingenting.
Jag har inte ens tänkt på att det finns. Jag har inte kommit så långt i det att det finns kort. Jag ska refunda spelet nu när jag vet att det finns kort i det.
Ja, jag gillar inte heller kortskit i mina spel.
Spel och dobbel omoraliskt.
Om det inte är liksom explicitly ett kortspel som typ Balatro eller Marvel Snap, då är jag okej med att det. Men
ja, alltså jag kan gilla kortmekaniker liksom som är en lite mer underliggande taktik som man ska använda sig av. Men samtidigt så känner jag ju att det som är det främsta fokuset och det som är i centrum i Sektori, det är ju liksom den här twin stick shooter liksom, ja, grunden, absolut, som hela spelet vilar på. Och det är intensivt och det händer mycket på skärmen. Och ni vet ju hur det går för mig och mina stackars känsliga ögon som får in för mycket intryck på en och samma gång. Jag kan inte spela det här spelet i så jättelånga sektioner. Så jag har liksom bara testat det några gånger. Och jag har ju som sagt inte kommit så jättelång tid för att det är ganska så svårt. Och man måste vara väldigt liksom flink i fingrarna. Och dessutom så... Om inte jag liksom har tänkt helt fel när jag har spelat det, så är det ju så att man går ju liksom igenom olika faser på varje bana. Men de faserna kommer ju aldrig på samma sätt. Vilket gör att man kan liksom inte heller lära sig något mönster.
Nej.
Utan man måste liksom bara bli bättre i grunden. Det är någonting som gör det ganska så svårt. Att lära sig mönster kan ju vara svårt i sig naturligtvis också. Men i vissa fall så är det ju någonting som gynnar en väldigt mycket. Nu ska jag inte gå iväg jättelångt in på det till exempel. Men mönsterinlärning är ju ganska så viktigt i till exempel snärtiga plattformare. Och jag och Jimmy har ju spelat igenom Super Mario Bros 1, 2 och 3 under midsommarhelgen. Jimmy har aldrig spelat igenom dem tidigare. Jag har spelat ettan många gånger, tvåan har jag klarat en gång och trean har jag klarat oräkneligt antal gånger. Men där är ju liksom väldigt mycket som sitter i muskelminnet, hur man memorerar banor. Jag vet liksom fortfarande vissa banor som jag då liksom inte har spelat på några år. Som när jag väl sätter mig och kör dem, då sitter det som en smäck för att det liksom finns memorerat, dels i mitt muskelminne, men liksom också att jag har underliggande sådan koll på banan och vad det är som kommer vara i min väg, vad jag behöver undvika, vad jag behöver hoppa, vilken timing jag behöver. Så där sitter ju det mycket tydligare. Och jag som har spelat ettan och trean till exempel jättemycket, som handlar väldigt mycket mer om rätt fram banor oftast. Medan tvåan är lite mer flängande och det är lite sladdrigt också. Det är inte lika tajt i hur Mario eller de andra karaktärerna för den delen spelas. Där känner man ju liksom att okej, men jag har det här. Det spelar liksom ingen roll att det är gamla spel och att det är svåra spel, för det sitter. Men när det kommer till exempel då Sektori, där det är ett svårt spel och det går liksom inte riktigt att bemöta det på samma sätt, då blir det lite klurigt alltså. Men nu ska jag erkänna att jag har inte varit så jättebra på att plocka upp nya spel på sistone. Jag har alltså kanske spelat typ så här 20 minuter mixtape och inte kommit så jättemycket längre än när jag liksom nämnde att jag hade spelat det lite granna i podden sist. Jag vet inte riktigt vad jag gör med min speltid egentligen, men det känns som att jag mest maskar och inte riktigt vet vad jag ska starta upp egentligen för projekt. Men jag tror att det har lite med trötthet att göra. Så jag ska försöka att maxa klart andra omgången nu i Baleks pit. Och när jag har fått klart det så får jag liksom bara bestämma mig för någonting.
Mm. Men man har ju sådana perioder ibland.
Det är väldigt lång utläggning om oväsentliga saker.
Nej då. Jag har också sådana perioder där jag bara finner det jävligt svårt att plocka upp nya grejer och att man bara vill liksom hoppa in i mer bekanta så här comfort food spel. Jag har inte spelat många nya spel i år. Det beror ju lite också på att jag har haft en väldigt stram ekonomi, så att jag har fått vara väldigt vad säger man? Selektiv.
Selektiv.
Exakt. Med vilka spel jag spelar. Flera av jag kollar på min spellista på grejer jag spelat. Jag har 1, 2, 3, 4, 5 8 olika spel jag har testat. Nya spel har jag testat första 6 månader det här året. Marathon fick jag av Jimmy. Pragmata lånade jag av Adam. Highguard var gratis. 007 recenserar jag, så det betalade jag inte. Forza Horizon ingår i Game Pass, för att det har jag fått efter att jag började på GR. Och mina The Hollower är ganska billigt. Så att jag, ja, inte mycket nya spel i år. Väldigt lite ny film jag har varit och sett på bio också. Och jag har varit jävligt sugen. För att det är en jävla massa filmer som jag hade velat se på bio i år. Vi pratade om, du och Jimmy sa sist vi träffades att Backrooms var rätt bra.
Ja, men absolut. Disclosure Day kan man vänta tills den kommer på streamingtjänster, känner jag.
Ja, ni har sett den?
Ja, vi såg den förra helgen. Alltså, utan att liksom gå in på detaljer för mycket, så kändes det som att för att vara en så lång film som det var, så kände jag mig liksom hela tiden ändå någorlunda underhållen. Och det var inte så att jag upplevde att den var seg. Alltså den var inte trög att ta sig igenom, men den kändes kanske lite väl lättsmält. Det var liksom så här 3 av 5, något för hela familjen.
Okej. Okay. Ja, men den vill jag se så småningom. Jag såg Project Hail Mary kunde man ju köpa nu, så den såg vi, den tyckte vi om, men annars liksom det är mycket.
Ja, den såg vi också på bio.
Ja, mycket med, bara liksom med hur ekonomin ser ut och all annan skit som händer, så min poäng är att det är inte alltid lätt att hålla sig liksom jätteuppdaterad med allting nytt, fräscht som släpps.
Nej, men precis. Vi har ju den turen liksom att vi kan hitta lite genvägar, eller man ska säga. Vi recenserar spel till exempel, och då får vi ju i utbyte mot att vi till exempel skriver texter och liknande spelet gratis. Mm. Och jag vet att många liksom ifrågasätter ganska mycket varför vi inte får betalt när vi skriver texter, och det finns väl absolut en poäng med det, men samtidigt så har jag aldrig känt att det här är en otrevlig deal som man har gjort, utan jag tycker om det väldigt mycket. Och framförallt har jag ju känt nu under våren, när jag kanske inte har haft den finaste ekonomin i mina dagar, liksom i och med att jag lever studentlivet och så vidare. Nu har jag liksom en man jag kan luta mig på en del, även om jag helst inte vill göra det, utan vill ha en vettig ekonomi som står på egna ben. Men då är det liksom skönt i alla fall att man kan ha till exempel då de här recensionsuppdragen, som man får ta del av nyheter, och sedan så ger man någonting tillbaka. Och jag har lite samma med bio, inte just att jag recenserar, men jag har ett vikariesystem som gör att när jag har nått x antal vikariat, då får jag biobiljetter som belöning.
Mm.
Så då har man ju liksom kunnat finansiera diverse biobesök med liksom presentkort till exempel. Och det är ju toppen. För då känner man liksom så här att amen, då kan jag också bjuda tillbaka lite granna, men göra det på egna premisser på något sätt. Sen är det ju inte det att jag inte kan köpa en biobiljett. Det är ju bara det liksom att...
Varför?
Det känns, om du får biljetter? Kanske... Vad sa du nu?
Varför skulle du köpa om du får biljetter genom...
Nej, men precis. Nej, men det var inte så jag menade. Alltså, det jag menar är liksom att det handlar ju inte om att jag inte alls har råd med att köpa biobiljetter. Men man måste ändå liksom väga sina prioriteringar där ganska så mycket mer än till exempel när man hade ett fast jobb.
Absolut.
Mm.
Adam, vad var det senaste du såg på bio?
Var inte ni två på bio?
Vi brukar gå på bio när han är hälsa på, men nu var det ett tag sedan.
Jag bara tänker efter... Gud.
Jag har sett en film på bio i år, har jag sett. Och det var Mario Galaxy.
Jag tror den senaste filmen jag såg på bio... Jo, men den kom efter den. Ja. Jag tror det är Fantastic Four. För den kom efter Dune Part 2, va? Ja. Ja, det gjorde
jag. Det tror jag.
Ja. Så Fantastic Four var den sista filmen jag såg på bio.
Efter... Den kom förra sommaren.
Ja. Efter covid så mina kompisar tittar typ inte på bio längre. Det är väldigt få gånger de gör det.
Jag älskar ju fortfarande att gå på bio, men det kommer bli... Så Mario Galaxy var lätt, för att då tar man med sig unga, man behöver inte skaffa barnvakt och grejer. Och förutom liksom att allting är så dyrt, så är det också det liksom att det är ett jävla gissel att komma iväg på bio med frugan. För att man måste liksom se till att ungen hamnar någonstans. När han är gammal nog att följa med på de här grejerna så kommer vi gå mer igen. Men liksom innan vi blev föräldrar så vi var ju på bio nästan varenda vecka.
Ja, vi har... Om jag har räknat rätt, 11 biobesök i år.
Mm. Ja, det är mer än mina 1. Jag kommer tänka på... För att det kommer några filmer nu i sommar som jag absolut inte vill missa på bio. Dels är det Spider-Man.
Där kommer Spider-Man.
Den kommer nu i juli.
29 juli, va?
Ska du kolla?
Och sen kommer Odyssey den 17.
Spider-Man.
Om inte jag missminner mig helt.
The Odyssey har premiär samma dag som jag åker hem från Göteborg, Oliver.
Ja, nice!
Ja.
Vilken tid åker du hem?
3.
Okej. Jag tänkte man kanske kunde få in ett biobesök och sen åka hem. Men då får du se den hemma då.
Ja.
29 juli, precis samma dag som Halo släpps, va?
Mm.
Det är också din sista semesterdag, va? Adam?
Nej, 26 min sista. Nej, Halo släpps den 28. Min sista semesterdag är den 26.
Okej, så det är efter semestern.
Yep.
Ja, men Spider-Man vill jag absolut se på bio och Odyssey vill jag absolut se på bio.
Sen vet inte jag om nu ska vi se vad den heter. Min hjärna tog ju direkt stopp naturligtvis.
Jackass kommer den 26 juni.
Just det. Martin McDonaghs nya film Wild Horse 9 kommer ju i år också, men vi vet inte riktigt när, tror jag.
Den har inte ens jag hört talas om, men den vill jag också se. Älskar hans grejer.
Nej, men verkligen.
Live action Vajana kommer 10 juli.
Ja, fuck det. De tre filmer som jag vet att jag inte kommer missa, det är Spider-Man, det är Odyssey och det är Dune givetvis. Och just det, Doomsday kommer ju. Dune och Doomsday kommer väl samma dag till och med, tror jag.
Det blir en double feature.
Ja.
Jag har inte gått en double feature sen jag såg Hardcore Henry och vad heter den? 10 Cloverfield Lane eller vad fan heter.
Ja, just det. Den heter, det är exakt vad den heter.
Ja. De såg jag samma dag.
Ja, det var väl Oppenheimer och Barbie för mig.
Mm. Ja, men precis. Vi såg ju dem tillsammans.
Ja.
Barbenheimer.
Odyssey är, alltså ingen av de trailers de har släppt har gjort mig så här jättespänd.
Jag tror att jag kommer vara milt underhållen, men jag tror jag kommer ha saker att klaga på.
När jag och Jimmy gick och såg Avatar 3 så hade de en sån här typ 6 minuters preview av Odyssey i IMAX med liksom all the bells and whistles, och det var liksom, det var inte en trailer utan det var en scen från, det var specifikt scenen med hästen Troja, den trojanska hästen. Och den gjorde mig pepp på filmen, för att det var alltså verkligen visceral med ljudet och ja, det var riktigt riktigt. Och det kommer en ny Paw Patrol film i år, den kommer William vilja gå och se. Paw Patrol dinosaurier. Men...
Wow.
Ja.
Claw Patrol.
Ja. Evil Dead Burn. Där jag vill gå och se.
Är det en skräckfilm så vill Oliver gå och se den.
Jag gillar skräckfilm.
Ja. Du har så låga krav när det gäller skräck.
Det har jag inte.
Du bara, åh, det är en kuslig tant på planschen. Den ska jag se.
Ja, men jag ser
det är alla skräckfilmer.
Men jag ser en film som jag tycker är intressant och bara nej.
Ja, men för att du tycker att liksom genuint horribla filmer som har typ 13% på Rotten Tomatoes.
Nej, Turbo Kid vill jag se. Och den har faktiskt bra betyg och du bara nej. Det är inte Christopher Nolan, det är för bra klippt för vad det är.
Jag har glömt vad det är ens.
Exakt.
Resident Evil-filmen kommer i september.
Ah.
Jag är nyfiken på det. I alla fall en bra regissör.
Är det en skräckenjagande tant på framsidan?
Nej, det är bara en snubbes rygg.
Ja, det är inget att ha.
Nej.
Jag vet att Adam, du såg den när jag länkade. Men såg du trailern till Whalefall, Amanda? Jag länkade här om snubben som blir svald av en kaskelott.
Nej, det måste jag ha missat.
Det var en av de mest bara ångestframkallande trailers jag sett i hela mitt liv. Hela min kropp bara skrek att det här är typ min värsta mardröm. En kille som råkar bli svald av en val. Fy fan, blir bara neddragen.
Det ger ju mig väldigt mycket Pinocchio-vibbar.
Ja, absolut.
Var det någonting som gjorde en rädd att bli svald av en val, så var det Pinocchio.
Mm-hmm.
Vad heter den där sopan i Bibeln som blir svald av en val?
Han heter Jona.
Ja, ah, okej.
Okay. Tror Sopa. Jag.
Det är så han benämns.
Ja, ah, sopan. Vad hette snubben, får jag skriva, i Bibeln som blev svald av en fisk?
Val.
Jona, ja, precis.
Okej. Okay.
Lite kom jag ihåg från min kristna uppväxt.
Ja.
Så har vi typ en pseudo-uppföljare på Social Network av...
Ja, just det. Social Reckoning.
Precis. Som... Jag... Det är inte David Fincher som regisserar, men det är samma manusförfattare. Jättekänd man, jag kommer inte ihåg vad han heter nu, men han gjorde förra The Social Network och han gjorde den jättekända serien The Newsroom.
Är ju han som går utan att röra armarna som spelar huvudrollen.
Exakt. Aaron Sorkin heter han. Författaren då. Och han som går utan att röra armarna, det är Jeremy Strong heter han, va?
Just det.
Som är mest känd för Succession nu.
Ja, men verkligen. Men där var det så himla tydligt liksom när han gick bestämt. Att det var han liksom som ett streck med ben.
Ja.
Ett väldigt signifikant sätt att röra sig på.
Ja, jag visste exakt.
Inte negativt på något sätt, det är liksom det. Minnesvärt.
Jag har aldrig tänkt på det, men när du sa det så visste jag direkt vem du pratade om. tydligt, alltså Jesse Eisenberg som spelade rollen i Finchers film, han blev tydligen ombedd att återvända. Så att det liksom, tanken var liksom att det skulle vara någon sorts, även om det givetvis inte handlar om skapandet av Facebook den här gången, utan en helt annan era av det. Så känns det som att Aaron Sorkin ville ha någon form av liksom, ska man säga, samhörighet med Social Network och liksom även titeln liksom Social Reckoning. Men eftersom att det är Jeremy Strong som spelar, och jag ser inte riktigt Mark Zuckerberg när jag kollar på honom. Bara det gör att det känns som en lite egen grej separat från den första filmen, men jag tycker att Social Network är en svinbra film verkligen.
Ja, men verkligen, och jag tror att det är liksom svårt att efterapa någon som har gjort en väldigt stark tolkning också.
Ja.
Men det är samma som vi, om vi cirkulerar tillbaka till Marvel-pratet som vi hade tidigare, om vi snackar om de karaktärerna liksom och att man liksom ska göra nystarter med andra skådespelare, det är alltid svårt. Och det är dessutom alltid svårt att ersätta någon i en roll.
Ja, men ja, verkligen. Jag gav ju upp på Witcher-serien när de bekräftade att de ska ersätta Cavill med...
Jag gav upp på Witcher-serien vid säsong 2.
Liam Hemsworth.
Liam Hemsworth, precis. Inte för att jag hatar Liam Hemsworth och inte för att jag är världens största Henry Cavill-fan heller. Jag tycker att han är en okej skådis, antar jag. Men bara det liksom att bara det känns, okej, det känns som en annan person nu. Och hade Witcher-serien varit svinbra så hade jag fortsatt kolla. Men den var okej när den var som bäst i princip. Så vid det laget var bara, det är inte värt att kolla vidare längre.
Mm.
Men alltså, Geralt och Jennifer tycker jag är de absolut starkaste bitarna i de tidigare säsongerna, och då menar jag liksom inte bara deras koppling utan de karaktärerna var och en för sig också.
Ja, deras berättelser liksom.
Så det känns som att när det kommer in en ny skådis där så försvinner ett ganska så stort incitament för att se serien. Att jag tyckte på det stora hela att det jag såg var liksom inte så jätteexalterande. Nej. Jag kommer inte ihåg var vi slutade för någonstans, men jag vet inte ens om vi såg klart den säsongen vi var på.
Det gjorde inte jag. Jag såg typ 2 avsnitt av säsong 3 eller något sånt där innan jag bara, det här är inte bra nog för att liksom...
Just det, jag såg säsong 3.
Hålla fast vid. Ja, det gjorde du. Det var du som tjatade på mig att kolla vidare.
Ja, just det. För det var några jätteroliga scener mitt i skiten.
Jag tyckte första avsnittet av säsong 2 var riktigt... Jag bara, det här är Witcher-grejer liksom. När han och Ciri hamnar i det där slottet där han typ...
De med vampyren?
Han var inte vampyr. Han har stora betar.
Jo, hans flickvän var som typ förvandlats. Vampyr.
Ja, det kanske hon var. Men det var ju han från Game of Thrones, norrmannen.
Ja.
Som spelar den här typ... Alltså, Beauty and the Beast-looking motherfucker. Mm. I sitt slott, eller vad det var. Och där kände jag bara, det här känns väldigt Witcher liksom. Någon som har förvandlats till ett monster eller någonting och han döljer en mörk hemlighet och Geralt liksom snubblar över en komplott eller någonting. Men sen så
blev det... Det här är ett bra sidouppdrag i The Witcher 3.
Exakt! Ja. Det var exakt vad det kändes som.
Och så visade sig att det är inte han som är monstret.
Precis. Men sen så liksom så jävla spretig serie överlag, liksom hoppig och ofokuserad. Så här, rätt bra produktionsvärden och rätt bra... Så jag tycker att hon som spelar Jennifer är riktigt bra. Jag gillar...
Fängslande.
Ja. Och det är liksom ett fängslande universum, men jag tycker inte att vara på.
Den bästa scenen i säsong 3. Vad heter han, den här trollkaren som är superrasistisk mot alver? Han var med i säsong 1 också. Han hade ju
jag
det här.
Vet, men...
ja.
Ja, jag vet vad du menar, men jag kommer inte ihåg.
Ja, det finns en scen i säsong 3 när han liksom bara, när han får chansen att döda alver som anfaller den här trollkarskolan. Och den glädjen i hans ögon, han inser att han får släppa ut sin inre hatemonger och bara slakta alver. Det är så kul att se de ögonen bara skina upp. Liksom bara, yeah!
Ja.
Ja.
Ja, nej, jag kommer inte åt den serien.
Jag kanske drar en sväng igenom min, bara för att få nästa Witcher-expansion och känna sig ännu bättre.
Mm. Ja, men det är jävligt coolt att det kommer en ny.
Ja. Jag tror vi börjar dra oss mot slutet nu, eller?
Ja, vi kan börja avrunda. Ja. Är du bajsnödig? För det är jag.
Jag tänkte bara nämna kort lite demos jag spelar från Steam Next Fest som pågår.
Ja, ja.
Gör det.
Ja. Det hade jag glömt.
Det är lugnt. Alla glömmer bort mig.
Ja.
Jag spelade en bunt med demos, men jag behöver inte nämna några direkta. Men jag spelade till exempel Valor Mortis demot. Och det känns faktiskt väldigt responsivt och nice. Det är ju ett Souls-like i första person.
Visas på Xbox, va?
Ja, jag får väl visas på Xbox. Något sånt.
Mm.
Och det känns tight. Det är intressant att det är Napoleon som pratar i örat på en. Det är typ bara, oh, go forth! Oh! Liksom bara, ah, okej, okay, nappe. Chilla lite.
Jag bara tänkte på den här grejen. Vad heter Napoleon i förnamn?
Fan, heter Napoleon? Bonaparte?
Nej, han heter Napoleon, han heter i förnamn. Napoleon.
Jaha, fan.
Bonaparte är efternamnet.
Ja, det är det. Min hjärna bara, nej Adam, nu är du dum i huvudet.
Ja, men det var ju liksom en sån här lurfråga som var med i den här fördomsshowen.
Ah.
Fördomsshowen?
Ja, men... nu kommer inte jag ihåg vad han som har fördomspodden heter, men
jaha, det heter
han har
fördoms.
Gjort liksom liknande koncept med partiledarna fast i en tv-soffa då.
Ja, då är jag med. Men ja, Valor Mortis, det
ja, det känns bra. Vad skulle du säga?
Är det en utvecklare man känner till sen tidigare? Eller är
det är detta... utvecklarna av, vad heter de? Shadowrun? Nej, inte Shadowrun. Runner. Det här,
just det, Ghost Runner.
Ghost Runner. Så.
Mm.
De utvecklarna. Det känns bra, jag ser faktiskt fram emot det spelet. Jag är glad att det blev lite försenat från september. Även om det var jättelångt efter så blev det lite försenat.
Och det marknadsförs av utvecklarna som first person action souls-like. De till och med använder ordet souls-like. Det är inte alltid man ser det.
Nej.
Och det är väldigt tydligt var influenserna ligger.
Ja, och det är liksom, det känns nice med man gör sin svärd kombo. Och istället för att ha två olika knappar så är det liksom du antingen hugger eller håller inne för att hugga tungt. Och så har man dodge och parering. Och sen har man item eller spell i vänster handen, lite Bioshock style.
Mm.
Så du kan ha som en pistol eller en eldspell och sånt. Så
det på Dishonored, men
Så ja, det kändes jättenice faktiskt. Det lilla jag spelade i demot där. Så det ser jag fram emot.
You served Napoleon, you died for Napoleon, you have risen for Napoleon. You are William, a soldier of the Grande Army, brought back from a battlefield grave, but the Europe you awakened to is not the one you sacrificed for. A mysterious plague now sweeps the continent, and you have been reborn with its corrupting power pulsing through.
Mm. Sen så spelade jag prologen till Amsterdam 1666.
Just det, Patrice Desilets nya. Ja.
Om du vill vara hypad på 1666, spela inte demot.
Nej, okej. Okay.
Det är typ det är bokstavligen prolog, så liksom inget bra exempel på hur gameplayet är. Det är liksom setup för storyn bara. Och det känns ganska rough faktiskt. Rough animationer, rough röstskådespeleri, men och upplägget, okej. Okay. Upplägget för spelet är istället för animusen i Assassin's Creed till exempel, så man liksom återupplever minnen och sånt. Man är dottern som försöker tyda ett magiskt häxbrev som hon fick av sin pappa, där han berättar om hur han blev en katt och färdes bakåt i tiden.
Wow.
Exakt. Och han bokstavligen säger typ i det här brevet som jag läser bara and I was a cat. I'm serious. I was a cat. Liksom. Och jag bara jag hoppas det är mer polerat och bättre när spelet släpps.
Det känns som ett riskabelt sätt att bygga hype för ett spel. Ett spel exakt. Som inte har ett release-datum och mycket väl kan dröja flera år till innan det kommer ut. Ha en prolog som är illa slipad och inte är liksom en bra indikation på vad spelet kommer spelas som.
Nej. Sen spelar jag The Sinking City 2. Som är en form av följare till The Sinking City. Jag spelar aldrig The Sinking City, men det är från utvecklare, vad heter de, Frogware. De har gjort en bunt med vad heter han? Detektiv Sherlock Holmes-spel.
Ja, tidigare. Så, och kanske något de andra har spelat.
Ja. Och många av dem typen av liksom vad heter han nu? Jag är så dålig med namn idag. Han författaren som
H.P. Lovecraft.
Ja, Lovecraft-spel har en tendens liksom att kretsa kring liksom investigations och sånt. Det här gör inte riktigt det, utan det är mer en Resident Evil-like. Så det är en third-person survival horror shooter-ish. Med begränsade resurser och lite pussel och utforskande och sånt. Istället för att ha liksom en halvöppen värld där man pratar med karaktärer och sånt. Så det gjorde mig faktiskt mer intresserad. Jag spelar inte så mycket av ettan. Jag tror jag spelade någon kort stund någon gång. Kommer inte ihåg när, för jag äger inte. Och det var liksom opolerat. Men det här kändes ändå liksom intressant. En intressant riktning att gå i. Och det var några fucked up liksom visuella scener. Man hittar en snubbe i spelet som är typ, han hade gröpt ut sina egna ögon och låtit liksom främmande sådana här slithers, sådana här köttätande maskar som förvandlar lik till zombies, liksom vara i hans ögon, och det får honom att kunna läsa förbjudna texter och sånt.
Så det, liksom, det låter jätteäckligt.
Ja, det är ganska liksom fucked up scener, så jag bara, ha! Det var coolt.
Men H.P. Lovecraft är ju ganska känd för att också ha ganska så liksom, surrealistiska beskrivningar, om inte jag liksom missminner mig helt.
Och intressanta namn på sina husdjur.
Det har inspirerat väldigt många, alltså både liksom författare, men också liksom i nutid och spelskapare.
Mm.
Google, what was the name of Lovecraft's cat? Google, oj. jag kan inte upprepa det på podden här, vad hans katt hette.
Exakt.
Han var en kattmän. Han gillade inte hundar, han föredrog katter.
Ja.
Makes perfect sense.
Mm. Han har inte de mest politiskt korrekta åsikterna. Men i alla fall.
Ni kan googla det. Vad hette Lovecrafts katt?
Mm.
Sen, inte Fido.
Det är ganska så många författare från förr som inte hade så jättepolitiskt korrekta åsikter.
Ja. Nej, men det är vissa mer än andra.
jo, absolut. Det är ju naturligtvis problematiskt om man går in och liksom synar allting i sömmarna.
Ja.
Men det känns som att det är viktigare att göra det med sådant som är aktuellt nu.
Ja.
Är det värre att vara som J.K. Rowling?
Författare som verkar nu.
Precis. Är det värre att vara som J.K. Rowling som i modern tid håller liksom sina åsikter? Eller att vara född på liksom 1800-talet? Och...
Det är någon skala.
Jo, absolut. Men jag tänker också att när man som hon i dagens samhälle använder sin använder sitt kändiskap och finansierar liksom olika projekt med hatiskt syfte.
Mm.
Då blir det ett större problem.
Ja, Lovecraft har varit död hur länge som helst. Han är inget problem längre.
Mm.
Men ja, Sinking City 2.
Ja, och sen det sista jag tänkte bara nämna lite om. Det är faktiskt ett spel jag spelade strax innan jag började spela in mer. Och det är Sprawl Zero. Som är en dystopisk, inte cyberpunk, men liksom åt det hållet. Science fiction shooter. Man är någon form av supersoldat i en stad som drivs av typ cyberfascister. Och man slåss mot typ cultists och liknande. Och det kändes bara riktigt bra att spela. Det är typ, man rör sig för det mesta typ alltid framåt. Och man har vänster bumpern, jag kör med kontroll. Så har man att man kan använda telekinesi eller gravity gloves för att dra till sig något. Och om det är ett föremål så kan man liksom lyfta och kasta. Men man kan även dra till sig till exempel vapen. Så man liksom drar till sig vapen från avstånd och så skjuter man. Man laddar inte om vapnena. Är vapnet slut, höger bumper, slunga i ansiktet på dem. Och så det är liksom konstant typ rörelse, plocka upp saker, skjuta fiender, plocka upp deras vapen när det är skjut, kasta på nästa fiende. Och så har man ability som bullet time, och när det är bullet time så när man dödar fiender så släpper de lite helning och sånt. Och jag låste även upp en form av bubbelsköld som absorberar skott. När man absorberar tillräckligt mycket skott så kan den skjuta ut skotten igen och sånt. Det spelet kändes mycket bättre än jag trodde det skulle göra. Det var oerhört liksom kul spel att bara sitta och skjuta i. Och musiken var jättebra. Så det här typ beat techno tungt. Inte Mick Gordon tungt techno, men liksom fortfarande bara som höll andan uppe på ett väldigt intressant sätt. Så det spelet la jag faktiskt till på min wishlist, för jag bara, fan, det här vill jag spela när det släpps.
Jag kollar på det här på Steam och det ser ut som ett sånt spel som, vad heter det? Man hade motorsågsben.
jag vet vilket du menar. Jag glömmer bort namnet på det hela tiden. Jättebra musik.
Ja, men det är en sorten av spel som verkligen försöker liksom ta en tillbaka till någon form av så här guldålder för old school shooters.
Ja, och samtidigt med lite modernisering. Man har clamber och sånt. Och ja. Det finns även sådana små detaljer som när fienden dör så har de ett litet radioljud som i Half-Life 2. Turbo Overkill.
Turbo Overkill.
Jättebra spel, rekommenderar. Så det spelet spelar jag. Och de andra är typ Zero Space. Det är en StarCraft-klon i modern tappning. Jag hoppas det blir bra. Phase Zero är en andlig uppföljare till Resident Evil. Tank Control, PlayStation 1-grafik-ish. Man går runt i en zombie-sjukhus i början. Rivage, eller vad man ska kalla det. Man är en läkare på en rymdstation. Och de andra besättningsmännen på rymdstationen försvinner. Så ska man liksom ta reda på vad som har hänt och så. Det är rent och hållet utforska pusselspel. Som man liksom ska...
Utgivet av Raw Fury också.
Mm. Så det spelet tyckte jag var jätteintressant. Det vill jag spela mer av. Det var fucking svårt. Jag satt fast i mitt liksom, första korridoren hur länge som helst innan jag fattade vad jag skulle göra.
Någon tog ju det i Fantasy Critic också.
Mm. Ja, men det är nice. Ser jag fram emot. Retro Space, det är en System Shock-kopia fast med lite mer humor. Twisten där, typ, jag märkte var att om jag dör så, och jag spånar i sån här Vita Chamber igen, så får jag en debuff, så till exempel att min karaktär nyser. För han får flunsan. Vilket gör att fiender kan höra en om man snikar runt. Så bara atchoo! Och så bara kommer de mot en. Stealth och ljud och sånt är betydligt mer integrerat. Och sen powerplay. Det är typ Factorio, ekonomi byggande med Red Alert, Command and Conquer vibe, RTS combat. Det är typ ja, Command and Conquer fast med mer djupare ekonomi där man bygger fabriker och det ska vara liksom resurserna ska färdas mellan de olika till exempel till baracken eller liknande för att konstruera saker. Så det är mer djupare. Det är djupare RTS på ett sätt med ekonomisystemet. Så det tyckte jag var intressant. Så det är de sakerna jag hunnit spela. Typ.
Ja,
bara?
Bara det.
Mm.
Ja, mer än vad jag har spelat. Jag har spelat Mina The Hollower, Forza Horizon 6. Men jag tänker att vi kan spara det till nästa gång. Jag har ändå inte spelat jättemycket av någon av spelen. Så att jag kommer liksom inte kunna ge några slutgiltiga tankar så om dem ändå. Och vi är ändå suttit
här. Ja, jag tänker
här,
att Douglas och Jimmy hade nog lite åsikter om respektive spel också.
Ja,
som kan
säkert
vara värda att ta med.
Och nu har vi ändå suttit här.
Får ni en lite mer flytande diskussion.
Ja, typ 2 timmar. Så att det känns som en ypperlig punkt att pausa på.
Mm.
För den här veckan. Men jag tackar som vanligt alla som lyssnar även denna vecka. Jag tackar Adam och Amanda för trevliga konversationer.
Tackar.
Och önskar alla allihop en härlig vecka och en fortsatt trevlig sommar. Så hörs vi nästa vecka igen och då är förmodligen Jimmy tillbaka. Så att ordningen blir återställd och vi inte ramlar in i MCU-snack och så, även om det var kul.
Men nu blir det anarki.
Ja, precis. Men ja, ha det gott allihopa. Tack för oss, så hörs vi. Puss, puss, hej, hej.
Mm.
Puss, jämsken.
Hej.